fria. Alltså släpp upp mig på en scen med så här många stativ. Det är farligt. Jag kommer riva ner minst två. Ja, jag behöver inte säga så mycket mer om mig själv. Nej, jag kommer inte på något intressant faktiskt. För att det är ju inte därför jag står här, för att jag är så otroligt spännande. Utan det är för att Gud är så otroligt spännande. Därför jag står här. Då ska vi se om jag får lite plats här. Sådär. Det kan hända att jag kastar bilar omkring också. Det är normalt i Göteborg. Yes. Vi ska börja med att läsa en bra bok. Kallas för Bibeln. Jag tänker börja med att läsa två stycken bibelstycken. Egentligen är det ett bibelstycke, men det är en passage emellan som jag hoppar över. Inte för att den är oviktig, utan för att ja, då blir det lika jättelång. Och, ja. Det är alltså från Matteus evangeliet och kapitel 13. Och apropå plantering så kan man säga att det här är ett riktigt planteringskapitel. För det är liksom, man skulle kunna fått det här den predikan som man håller i kapitel 13 i växthus. Ja, kapitel 13, vers 1. Den dagen gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom och därför steg han i en båt och satt i den. Medan allt folket stod på stranden och han talade till dem med många liknelser. En man gick ut för att så. När han sådde föll han ner på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord. Det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tislarna och tislarna växte upp på kvällen. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd. 100-falt, 60-falt och 30-falt. Hör du som har ett öron. Lite längre fram förklarar Jesus den här liknelsen för sina lärjungar. Vers 18. Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå kommer den onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på det steniga stället. Det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse på ordets skull kommer han genast på fall. Sådden bland tislarna är den som hör ordet men världsliga bekymmer och rikedomens lockelse kväver ordet så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden är den som hör ordet och förstår och han bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Det här är en ganska känd Jesusliknelse. Kallas för liknelsen om sådden. Oväntat va? Och jag har hört väldigt många bra predikningar om det här. Och jag tänker inte imitera dem. De predikningarna har väldigt ofta handlat om de här tre första ställena med jord. Och när han har gått igenom dem och lärt sig känna igen olika människor. Hur är en typisk person som är som sådden vid vägen? Ja, ni vet en person som, då man berättar om Guds rike, så det, bara, det går liksom aldrig in. Ordet stannar på utsidan. Liksom. Ingenting kommer in i hjärtat. Sådana människor har vi säkert mött någon gång. Precis som att vi också har mött människor. Särskilt om man har jobbat med konfirmander eller ungdomar så ser man det här. Där det var tung sten i jord. Att ordet kommer. Om man kommer till tro kanske på ett läger eller en sån här konferens. Men så åker man hem igen. Så kommer man till sin vanliga vardag. Och då går det ganska kort tid. Och så har man är från borta. Det har jag sett alldeles för många gånger. Tislarna då? Ja, det har jag också sett ganska många gånger. Till exempel, man har en härlig ungdom i ungdomsgruppen som är med och engagerad. Och så plötsligt så försvinner han bara. Puff, man ser honom på månader och sen hör man bara för en flickvän. Kan vara bort också. Hur som helst, någonting har kommit i vägen. Jag tror vi känner igen det här. Liksom. Det finns. Det är ganska lätt att förstå de här andra egentligen. Känna igen dem. Men de är ganska tråkiga. Jag tror inte det som Jesus egentligen i första hand vill fokusera på den här liknelsen. Utan jag tror att det är den sista jordsorten. Det som kallas för den goda jorden. Och vad är en god jord för någonting? För oss är det så här, det är ingen som jobbar som bonde kanske. Är det någon som gör det?
Ja.
Ja, en. Ja. Hade jag stått här, jag hade inte varit bra att stå för 2000 år sedan. Men om jag stått nere i Galileen för 2000 år sedan, till ungefär samma publik som Jesus hade, och så hade jag ställt frågan, så hade jag gjort ett jätteja. För att det var det absolut mest inbjudet på den tiden. Alla ville vara bonde. Och så att folk hade ju bokstavligen stenkoll på precis de här sakerna. Så när Jesus talade om god jord så visste de precis vad han menade. Därför som han använder så mycket sådana liknelser som sådd och skörd och odling och grejer. För oss är det lite annorlunda. Och det blir inte riktigt så levande för oss när vi hör det. För mig blev det också det här med god jord väldigt levande i somras. Det var så att förra året så skaffade jag min hustru odlingslott nära vi bor. Vi bor i lägenhet så ställde vi till trädgård och tänkte vi skaffa sån här, ett område som man får odla på. Så vi skaffade en sån och började odla. Vi märkte ganska snabbt att jorden där, den var mycket lerig, mycket kompakt och mycket tung. Så det fort det var lite torrt så kändes det mycket på asfalt på mig på jorden. Det var stenhård. Och det är inte jättebra. Det går att odla i, men det är sådär. Så jag tänkte i våras att nu jag ska jordförbättra. Så vi åkte ut till min frus föräldrar som bor utanför Borås som har hästar. Och hämtade ett kvarts ton hästgödsel och tryckte in i bagaget i Punto. Och åkte hem. Alltså, då vill man inte bli påkörd bakifrån kan man säga. Det blev inte. Tack här för det. Så plöjde jag ner det här i min odlingslott och tänkte att nu har jag varit duktig och gjort förbättrat. Ekologiskt var det också kanon. Så att jag plöjde ner det och grejade och så väntar man några veckor och så sådde jag. Sådde, vattnade och var noggrann och bra frön och allting. Så kom jag tillbaka några veckor med stor förväntan. Hur har det gått? Så kom jag till min lott och så ser jag inte ett grönt blad. Alltså jag stod och tittade. Vad har hänt? Vad är mina växter? Vad är min skörd? Vad har hänt? Jag måste ha glömt det. Jag vattnade för dåligt. Så de alltihop. Vattna en gång till. Vänta ytterligare några veckor. Det såg fortfarande ut som ingenmanslandet i första världskriget. Ingen liv överhuvudtaget. Vad hände stället? Och den blomstertiden kom med stor och fägringsstor till hela vårt land utom vår odlingslott. Och det var liksom, där stod man, jaha, vad har de här hästarna ätit egentligen? Så jag åker ner till Långsjölandet och får tag i någon expert på gödsel. Alltså, vilket jobb förresten. I alla fall, och sa det, jag har gödslat med hästgödsel och nu växer ingenting. Inte ens ogräset tycker om min lott längre. Vad är felet? Var hästen är? Och då sa han, ja, har du haft sågspån i? För det är antingen det som man har haft i stallet. Är det halm eller sågspån? Fick jag kolla upp det. Ja, det är sågspån. Ja, det kan man inte ha i jorden. Nähä, varför inte det? Jo, så här. För att när man har sågspån i jorden så suger sågspånet ut all kväve i jorden. Så det finns ingen näring i jorden kvar. Din jord är helt steril. Den är död. Men efter några månader så bryts sågspånet ner och frigörs all kväve och ännu mer. Så det blir ju, jag tänkte, åh vad skönt, det kommer vara jättebra att odla min lott till jul, vad bra. Men jag började faktiskt inte vänta så länge. I augusti exploderade det, bara från total död till bara pang, sa det. Och så var ogräset tillbaka. Så det var en fantastisk odling av kvickrot, hundkex och maskros. Väldigt bra var det, otroligt skönt. Jag hade inte sått det, så det var ju verkligen inte ens hundra fall. Det var ju så många som helst. Ja, varför berättar jag om mina misslyckanden? Jo, jag lärde mig en sak. God jord innehåller näring. God jord innehåller kväve. Utan kväve växer ingenting i jorden. Då blir det så här. Stendött. Vad Om det inte finns kväve i jorden växer in, hur är det då med våra hjärtan? Vad är det som behövs i våra hjärtan för att det ska växa? Vad är det som behövs i våra hjärtan för att det ska bli god jord? Jag tror att den ingrediens som behövs i hjärtat är hunger. Alltså inte fysisk hunger. Alltså det är inte så att poängen är ät så lite som blir det hunger. Utan det som behövs är hunger i form av passion, i form av längtan. Och inte hunger efter vad som helst, utan hunger efter Gud. Hunger efter Guds rike. Ska läsa bibelstället till. Från Matteus också. Kapitel 6. Vers 31-33. Där står det så här. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Fantastiskt, det här är sånt. Lär sig utan till bibelstället. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det grekiska ordet som används för söka här heter seteo. Och seteo är inte riktigt samma som vårt svenska ord för söka eller leta. Det betyder att söka och leta, men det har en mycket djupare innebörd. Det har en mer passionerad innebörd, kan man säga. När man använder det ordet så menar man att någon verkligen letar av hela sitt hjärta, om man säger så. Och det används så på andra ställen i Bibeln. Man skulle faktiskt kunna översätta den här versen på det här sättet. Hungra efter Guds rike, så ska ni få allt det andra också. Det är ingen konstig översättning om man tittar på det som Jesus sa precis innan. När han uppmanar oss att inte söka efter mat och dryck och vad vi ska på oss, eller att det som kallas världsliga bekymmer. Utan han uppmanar oss att söka, vad då? Guds rike. Honom själv, hans vilja, allt det där. Vad var det nu i liknelsen i Matteus 13? Som såningsmannen sådde. Om vi går tillbaka till nu. Vad sa Jesus att det var? Jo, ordet om riket. Och det är inte vilket rike som helst, utan det är Guds rike. Det är alltså det fröet, det är vi som utmanas att hungra efter här. Det är det som Herren kommer och sår i den här liknelsen. Det är det som han vill få in i våra hjärtan. Därför vill han att våra hjärtan ska söka och hungra efter Guds rike. Och Bibeln är full av gudsmän och kvinnor som har varit just det här, hungriga. De har varit klantiga, syndiga, lite korkade ibland. Och jag kan nog stå här och rabbla fel och vissa på de olika Bibelns olika förebilder. Det är ganska enkelt faktiskt. Men en sak som jag säger att alla de här hade, det är att de hade passion och hunger för Gud. Titta på Moses till exempel. Moses kallas den största i gamla testamentet. Han var en enorm gudsman. Men om vi tittar lite på honom. Vem var han när Gud kallade honom? Ni vet det, brinnande busken och allt det där. Jo, en 80-årig fåraherde som hade begått mord och sen smitit från det. Det är inte sådär, ja, han tar vi. Eller hur? Men det gör ju. För att i Mose finns en hunger som sällan är skådad hos en annan människa i historien. Och läser man om Mose i Moseböckerna så ser man att han är inte klok så han hungrar för att bara vara med Gud. Mose får ju gå upp på Sinai berg och han kommer så nära Gud och blir så präglad av Guds närvaro att han strålar. Och så kommer han ner och så får han gå in i det här heliga tältet som de hade som kallade inför Gud. Och han är otroligt nära Gud. Vad säger Mose till Gud då? Jo, han säger, låt mig få se ännu mer. Låt mig få se ditt ansikte. Varje gång han kommer nära Gud så är det bara, jag vill se mer. Jag vill ha mer av dig här. Jag vill se mer av dig. Hela hans liv präglas av en total hunger efter Gud. Kung David, om vi fortsätter i den bibliska historien, är samma sak. Han begår grövre synder än vad de flesta av oss någonsin har gjort eller kommer göra. Ändå blir han en enorm gudsman, den största kungen i Israel någonsin. Varför? För att han är totalt hungrande efter Gud. Det präglar honom hela tiden. Han är inte hungrande efter en stor, ball och häftig och mäktig kung. Han är hungrande efter Gud. Och tvivlar ni på det så läser han salmen. De är otroligt präglade av det. En tredje person, en favorit tycker jag, är Petrus. Petrus, han blir kallad av Jesus och säger, kom jag ska göra ett människofiskare. Och lite längre fram, när Petrus har förstått vem Jesus är, så kallar Jesus Petrus till att vara klippan, alltså liksom den stora viktiga ledaren för kyrkan. Du ska vara klippan, Petrus säger han. Han får till och med heta det. Och efter att ha läst evangelierna så kan jag tänka så här, Jesus, ett par högskolekurser i personalrekrytering skulle jag rekommendera dig. Mycket gjorde du bra. Så, men det där med personalrekrytering, ja, det kan bli bättre på. Det är bara det vi säger. För Petrus är ärligt talat ett stolt skott. Alltså han, kyrkans ledare, lyckas. Det första han gör faktiskt, efter att han har blivit kallad till vår klippa, det är att Jesus kallar honom för Satan. För att han är så jobbig, va? Håll dig på din plats, Satan, säger han. Jag vill läsa om det. Det är så bra start. Vi började bra. Sen missförstår han Jesus på ett antal ställen också hela tiden. Och han är ganska dödgivlig och sådär. Och sen passar han på att avrunda historien och förneka Jesus tre gånger. Det kan du lära. Men varför är det ändå så att det blir Petrus faktiskt blir den där klippan till slut? För det blir han om man läser apostlagärningarna sen. Han blir en fantastisk ledare. Vad var det som ändå gjorde att det blev så bra? Jo, Petrus är fullständigt galet hungrig efter Gud och efter att få vara nära Jesus. När han möter Jesus i slutet på Johannesevangeliet så står det att Jesus stod på stranden och lärjungarna kom i en båt. Sådär. Och Petrus han bara kastar sig i vattnet och springer fram till Jesus. Och de andra lärjungarna tänker så här, ja, är det värt att löpa ner sig för att komma 5 sekunder snabbare till Jesus? Nej. Petrus tänker att det bara måste vara med Jesus nu, så jag skiter i vad det blev. 5 sekunder tidigare är det värt. Totalt hungrig är han bara när han springer där. Det är Petrus som man hör att graven i tom, som bara springer dit helt galet snabbt. Och det allra bästa är, på Genesarets sjö, mitt i en storm, kommer Jesus gående på vattnet. Och efter att lärarna väl har förstått att det är Jesus, så klämmer Petrus en riktigt fin kommentar. Herre, om det är du, så säg åt mig att komma ut till dig på vattnet. Det kan man undra så här, vad skulle han där göra? Det var ju som inte så här. Det finns ju många trevliga ställen att träffas på. Café är väldigt trevligt, eller hur? Eller ta en promenad i en vacker skog kanske. Men på vattnet, i en storm, utanför båten, i Genesarets sjö. Det är inte vanligaste stället. Ska vi ta och träffas en sväng? Men dit tänker Petrus gå. Inte för att omständigheterna är mysiga, utan för att Jesus är där. Och han, i total hunger, så säger han bara, går han ur båten och går på vattnet. För hungern gör att vi är mottagliga för tro och mottagliga för Guds kraft och mirakel. Så han går på vattnet fram till Jesus i total hunger efter att få vara med Jesus. Någonstans ute på vattnet på vägen kommer han på vad han gör. Och rädslan blir större än hungern. Plask. Okej, ni kanske fattar poängen. Hungern är ganska bra, eller?
Ja.
Ja, bra. Då är frågan, hur blir man hungrig? Eller hungrigare? Jo, det ska jag förklara. Det är nämligen så att hjärtat och magen fungerar lite olika. Magen ska förklara hur det fungerar om man har missat det. Det fungerar så här. Om man äter så blir man mätt. Om man inte äter så blir man hungrig. Hjärtat fungerar så här. Om du äter så blir du hungrig. Om du inte äter så blir du mätt. Exempel. Du är jättesugen på pizza. Så du letar upp lämpligt pizzahak, beställer en fet pizza och då börjar du äta. Efter halva pizzan så kommer du till en insikt. Jag är mätt. Och det är fortfarande en halv pizza kvar. Man känner, nej, jag kan slänga det här. Nej, nej, nej. Som en rå viljestyrka trycker du i dig den andra halv. Vad är resultatet? Alltså, om någon bara säger ordet pizza, så lägger du pizza. Eller hur? Och det är liksom inte så. Känslan är, jag ska aldrig mer äta mat. Jag ska definitivt aldrig mer äta pizza. Det här har vi upplevt alla, eller hur? Men vi kan inte pizza, men någon maträtt i alla fall. Det är liksom inte så att man blir hungrigare och hungrigare och hungrigare, hungrigare. Utan man blir mätt. Så, om någon har missat det så funkar det så. Men Gud är inte alls. Tänk er om man har varit på en fantastisk konferens, eller en gudstjänst, eller läger, eller vad det nu är, va? Du kanske har fått se ett mirakel, eller fått ett profetiskt tilltal, hört Guds röst, eller mött Gud på ett fantastiskt sätt, mött fantastiska kristna, eller vad det nu är, va? På något sätt. Hört fantastisk undervisning. Och så är du på väg hem från en sån konferens. Hur känner man sig då? Är det så här, åh, jag stod inte hela. Det är hela skäl också. Och Gud mötte mig också. Om man bara säger Gud så kräks jag. Så är det inte, eller hur? Nej, det är inte så. Utan det är tvärtom. Jag måste ha mer. Jag måste få ett läge till nu. Jag ska bara sova lite. Visst är det så, eller hur? Man är så hungrig på Gud efter en läge. Däremot så händer det att man är ganska mätt innan läget. Det har jag varit med väldigt många gånger. Man har också här. Och så har jag liksom svingat mig själv och lovsjunga Gud för att jag har fått höra att han är värd det. Och vet ni vad som har hänt? Jag har blivit hungrig. Det fungerar. Ett tips till folk. Och det här får ni lära er utan till. Var alltid tacksam, men var aldrig nöjd. Vi tar om det tillsammans, okej? Okay? Var alltid tacksam, men aldrig nöjd. Vad menar jag med det? Jo, tacksamhet är bra. Det är vaccin mot bitterhet. Och vi har alltid saker att tacka för. Men vi ska inte falla i fällan att vara nöjda och säga, ja, nu har jag lagom till Jesus. Vet du hur många gånger lagom står i Bibeln? Ja, det vet ni bra. Det har vi haft för mycket av i det här landet. Ja, väldigt mycket ja. Jag använder nog massa andra ord på det. Vi behöver vara tacksamma. För annars blir vi bittra. Det finns mycket som kunde varit mycket, mycket, mycket bättre i det här landet. Det finns väldigt mycket som är bra. Med vår kyrka, med våra församlingar, med våra ledare. Med de som predikar. Mängder av saker är inte bra. Men det finns också det som är bra. Och därför ska vi vara tacksamma över det som är bra. Vi ska vara välsigna. Men vi ska ändå hungra efter mer. Vi ska inte vara nöjda. Vi ska vara tacksamma om någon blir helad i knä. Men vi ska inte bli nöjda förrän alla är helt friska. Hänger ni med? Och det här är så viktigt. Och Jesus säger i samma kapitel 13, bara några rader längre ner från den här liknelsen om sådden, så ger han en liknelse om himmelriket. Och då säger han så här, himmelriket är som ett senapskorn. Det är det minsta av fröna, men när man planterar det blir det stort som ett träd och himmelens fåglar bygger bo i det. Förkasta inte det du har fått av Gud. För det kan vara ett frö, det kan vara ett gudsrikes frö som har kapacitet. Om du har ett hungrigt hjärta och Herren får så in det i ditt hjärta, så kan det bli stort som ett träd och bära enormt mycket frukt, så himmelens fåglar kommer och bygger sina bon i det. Mängder av gudsmän har förändrat historien med hjälp av ett frö av Guds rike och passion och hunger. Och ni har kapacitet att förändra det här landet om ni är hungriga och låter Guds ord få så in i era hungriga hjärtan. En sista förebild som jag älskar, det är Elisha. Han är inte så där superkänd, men hyfsat känd. Han är där B-känd i sin bibel. Han är alltså lärjunge till Elia. Och om man nu är B-känd så är det ganska oförtjänt faktiskt. Han är lärjunge till Elia som är en av de största profeterna i bibeln. Elia gör stora mirakel och han är en fantastisk förkunnare. Och så skaffar han sig själv idag en lärjunge då, som heter Elisha. Och tanken är att Elisha ska få ta över Elias mantel, det vill säga ta över uppdraget. Det är Elisha som ska ta över efter Elia. Och i det tillfället så säger Elisha en fullständigt fantastisk sak. Han säger, ge mig dubbel avslott av din smörjelse. Och det betyder, jag vill ha det du har, men jag nöjer mig inte med den mängden för att ha dubbelt så mycket. Och han får dubbelt så mycket. Elisha gör minst dubbelt så många mirakel som Elia gjorde. Han är fantastisk att läsa om. Han gör inte allting rätt han heller. Men han gör mycket stora ting för Gud. Och det är så många i det här landet som har sagt så här till sina ledare. Ja, jag kanske kan bli hälften så bra som då. Ja, då blir det också. Hälften så bra. Och så blir de som kommer efter det, då blir hälften så bra. Ja. Nej, utan säg som Elisha, så säg till era ledare, ni är fantastiska, jag är så tacksam för er, men jag vill ha dubbelt så mycket som er, jag vill komma dubbelt så långt som er, och jag hoppas när ni är 29 år, ni som inte är 29 år utan yngre, att ni ska få se dubbelt så mycket som jag har fått göra, att ni ska vara dubbelt så smoda av den heliga ande, att ni ska ha dubbelt så mycket. Och jag säger det, alla vi som är ledare nu, visst unnar vi de här ungarna. Vi vill vi att de ska få se minst det dubbla mot vad vi har fått se.
Yes.
Tror vi det är möjligt då?
Ja.
Bra! För det är det. Om vi har hungriga hjärtan. Vill ni ha det då?
Ja.
Bra, ställ oss upp då. Låtsas till att ni kan komma fram med er redo som är. Vi ska be lite nu innan låtsången. Och vi gör så här, du som känner nu, jag vill ha den här hungern. Jag vill bara bort med allt annat, jag vill ha hunger och passion för Jesus, för Guds rike. Jag ska lägga bara en hand på ditt hjärta, så ska jag be, ska vi be för er nu. Bara lägg en hand på ditt hjärta, du behöver inte kika på vad kompisen gör, utan bara fokusera på dig själva. Så ber vi. Tackar dig Herre. För att du vill ha våra hjärtan. För att du längtar efter att våra hjärtan ska hungra efter dig. Tackar dig för att det finns en sån kapacitet i varje hjärta i den här lokalen. För så mycket mer av din anor. Så mycket mer av din kraft. Så mycket mer av din kärlek. Så ber jag helig ande. Bara kom helig ande. Bara fall över den här ögonen. Kom helig ande. Bara kom. Kom och rör vid dem här. Kom och rör vid deras hjärtan och tänd en eld och en hunger. Så de inte anar att de kunde ha det. Och rensa ut saker om det finns som hindrar dem. Bara rensa här. Kom och rör vid dem. Och jag ber här att du ska resa upp en generation i det här landet. Och börja i den här salen då här. Och resa upp en generation som är galet hungrande efter dig. Som säger, vi är så tacksamma för det som våra ledare har gett. Vi är så tacksamma för något som har gått före. Men vi är inte nöjda. Vi vill ha dubbelt. Nej, vi vill ha tredubbelt. Eller 30-falt, 60-falt, 100-falt. De är alltid tacksamma, men de är aldrig nöjda. Och de går ständigt i din hunger. Vi bara förlöser det över dem i Jesu namn. Amen.